Du lyssnar på Mona möter, en podcast som handlar om mitt möte med olika typer av människor. Jag tror väldigt starkt på att spegla oss själva i varandras livsberättelse. Jag hoppas att den här podcasten kommer ge dig ett verktyg på vägen, men också en medvetenhet kring din resa. Vad kan du få med dig i verktygslådan av min podcast? Jag hoppas att den här podcasten kommer vara givande för dig och ge dig precis det du behöver på vägen hem till dig själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till ännu ett avsnitt av Mona möter. Ni vet att jag älskar att förstå mig själv. Jag älskar att förstå människor. Jag älskar att liksom möta personer som gör olika typer av saker. Och någonting som jag har funderat väldigt mycket på, det är faktiskt också på grund av att tanken har slagit mig. Skulle jag kunna klara av att bli en skådespelerska? Nej, jag har lite svårt att tänka mig att jag skulle kunna klara det. Men vänta nu, hur mår de? Och hur är det när de går igenom saker? Fastnar de i någon roll? Alltså, vad är det som händer? Jag har ju faktiskt aldrig suttit med någon så där som har varit i branschen på det sättet. Ni vet att Tarek gästade min podd för några månader sedan, men han är också regissör, så då fick man en annan inblick. Idag sitter jag faktiskt med Cardo.
Tja.
Jag är så jävla taggad att ha dig här.
Vad kul, tack för
hur
att
du mår du?
Jag mår bra.
Hur känns det att vara här?
Det känns spännande. Lite nervöst, för jag har ingen aning om vad vi ska prata om. Men det känns bra.
Vet du, jag måste faktiskt säga att jag känner mig ganska hedrad också. För du har inte varit med på poddar.
Nej, inte så här. Det är första gången.
Och hur kommer det sig då?
Jag tror det enkla svaret är bara, jag har inte blivit bjuden.
Är det sant?
Ja.
Okej, men då känner jag mig så här. Nu ska vi prata här.
Okay.
Jag har ju sett Swedish.
Mm.
Och jag har ju sett Top Dog, så jag har ju sett lite serier och filmer och så som du har varit med i.
Mm.
Hur länge har du gjort det här?
Jag började en utbildning när jag var 20.
Mm.
Så det är 18 år nu.
Mm.
Och det var en utbildning här i Stockholm som heter Stockholms elementära teaterskola.
Mm.
Ettårig.
Mm. Aha, går man ett år när man...
Ja.
Okay, ja.
Och sen efter det så kan man söka teaterhögskola och så jag började när jag var 20.
Wow.
Jag var 18 år. Ganska lång tid.
Och så här, innan vi spelade in, då pratade vi lite grann om att du har faktiskt gjort en teater där du har spelat dig själv.
Ja, precis.
Och hur såg den ut för de som inte vet? Vad handlade den om?
Alltså, kort handlade den om... Det var mitt liv och min uppväxt.
Mm.
Och så var det två liksom så här, punkter som jag tyckte att det handlar om att förlora någon man älskar och att ha en förälder som inte alltid har varit närvarande.
Wow. Är det så du har vuxit upp?
Kan man säga.
Kan du berätta lite grann om din uppväxt för de som inte vet? Vart är du uppvuxen någonstans?
Jag är uppvuxen i Stockholm.
Mm.
Bredäng. Uppväxten, det jag pratade om i föreställningen var jag hade en pappa som, eller har en pappa fortfarande, han lever, som sjunger, var mycket ute på turné.
Mm.
Och sen så var han hade även ett drogproblem och spelmissbruk, så han var väldigt mycket i sin egen värld. Och mamma jobbade som mattant, hemspråkslärare senare, hon började också sjunga när hon var 37. Och så var hon ute och turnerade på helgerna.
Mm.
Kom hem och jobbade mattant igen måndag till fredag.
Och sen gå och jobba.
Och sen gå och jobba.
Mm.
Så det var liksom Det handlar om, ja, det handlar om ja, hur det var att växa upp med en förälder som inte alltid har varit där och hur det har påverkat. Liksom.
Mm. Skulle du, vet du så här på rak arm exakt hur det har påverkat dig? Har du liksom funderat så här, gud, det här är på grund av att de inte var närvarande. Jag har det här beteendet eller jag har de här känslorna.
Jo, men det är klart. Det påverkade på sitt sätt. När jag var yngre förstod jag inte riktigt. Men jag hade till exempel minnen av att farsan skulle komma och kolla på en fotbollsmatch. Och så satt han och läste en bok.
Mm.
Det gör ju någonting med en. När man inte får den här bekräftelsen från en förälder. Eller bara när de inte visar att jag är här. Det är klart det sätter sina spår. Men grejen var att jag var ganska instängd. Jag var i min egen bubbla. Så när jag gick ut hemifrån så spelade jag som att allt var jättebra och perfekt.
Så du hade liksom ett rollspel redan som barn?
Det hade jag, egentligen. Absolut. Mm. Och det hade även mina vänner. För jag minns att jag gjorde en grej när jag skulle skriva den här föreställningen jag spelade. Jag samlade mina barndomskompisar och sen så en kväll så satte jag fram datorn. Spelade in samtalet när vi satt och pratade om våra pappor. Och vi visste ju saker om varandra. Vi visste ju till exempel att den här kompisen, hans farsa var inte riktigt där i hans liv. Och han har inte haft någon kontakt med sin pappa. Hans pappa har gift om sig och skaffat ny familj. Men det var mycket vi inte visste om riktigt heller. Så vi satt i 4 timmar och bara pratade. Och sen så insåg man att shit, det här borde vi ha pratat om för länge sedan.
Wow.
Men det gjorde vi inte, utan det var bara med skoj och överlevnad.
Mm. Idag är det ju, om jag bara ska flicka in där.
Absolut.
Idag så, och egentligen idag egentligen genom alla år som jag har vuxit upp så finns det en skärgång mellan killar. Mm. Och det är oftast mellan, alltså så här, invandrarkillar, svenska kanske också är så. Men det jag vet, för jag har 3 bröder också, det är att det pratas seriöst i kanske 1 minut, 2 minuter och sen dras ett skämt.
Mm.
Så att du vet, det blir typ som att man, och det är så fint när du egentligen kan sätta ord på det och säga att det är en överlevnad. Mm. Samtidigt så är det ju också någonting som föds i det. Och det är att inte få möjligheten till att vara 100% sårbar.
Absolut. Och jag tror att det är den största, jag tror det var den största grejen jag saknade när jag var ung. Vilket jag har tänkt på mycket nu när jag själv har barn.
Mm.
Det är att inte kunna sitta och prata om sina känslor redan när man var ung. Att inte kunna sätta ord på vad det är man känner. Att våga gå fram och prata om saker och ting. Men det var mycket som du säger, man skämtade bort det. Och jag kunde göra det med min mamma, men hon gick ju bort när jag var 20. Så att
okay.
Det försvann ganska tidigt. Och sen så tror jag också det tog väldigt lång tid för mig att komma fram till också att kunna prata om saker och ting. Det tog mig 12 år innan jag kunde prata om, eller så här, när jag satte upp föreställningen så hade det gått 12 år sedan min mamma dog och jag trodde att jag hade bearbetat hennes bortgång. Men när jag väl höll på att jobba med monologen så insåg jag att nej, jag har inte gjort det alls.
Ja, för det är alla känslor, allting kom tillbaka.
Öppnar upp en dörr som kom med massa ångest och panik och du vet, som återkommer ibland.
Mm.
Men sen satte jag upp pjäsen och trodde att okej, nu har jag gjort det. Men sen efter föreställningen när jag skulle på sommarledighet, då insåg jag att jag var helt slutkörd. Det var som att jag var utarbetad. Och då insåg jag en period efter det också att när jag bearbetade inte det när jag satte upp monologen. För då pratade jag bara om vad som hände, men jag pratade aldrig om hur jag kände. Så det var så stegvis. Att okej, först, och jag vet inte, det är väl... Man lär sig ibland den hårda vägen. Och när man är ung, man vet inte hur man ska hantera en förlust.
Mm.
Det finns ingen som kan säga till det att gör det här, gör så.
Och sen är det så här, det som är intressant också när man pratar om bortgång, där hanterar ju alla det olika. Alltså beroende på vem du är, var du kommer ifrån. Du var ju 20 år. Mm. Vilket är så här, du var väldigt ung.
Jag visste ingenting.
Du visste ingenting. Ja, när jag förlorade min pappa, då var jag 33. Då hade jag gjort en resa med mig själv. Jag hade liksom gått i terapi i 6 år. Jag hade gått på hypnos. Jag hade gått hos en traumaterapeut. Så jag hade lärt mig att sitta i mina känslor. Så när han gick bort så blev det väldigt tydligt för mig att jag hade 2 vägar att gå. Det blev antingen gå in i ditt gamla destruktiva beteende som jag hade under tonåren. Typ ta lite tabletter bara för att stänga av. Mm. Eller går du in i smärtan. Och jag tror att mitt bagage och det jobbet jag hade gjort gjorde det lättare. Det blir aldrig lättare. Men jag kunde sitta i smärtan.
Mm.
Men jag tänker att när du är 20 år uppvuxen på det sättet som du har gjort. Ingen kontakt med liksom sårbarhet, grabbarna. Alltså det blir ju så här, vad händer nu? Och då blir det kanske att bara, då ska bara livet gå vidare.
Mm.
Och sen så jagar det säkert i kapp dig. Och du kan säkert känna också, för du har barn, eller hur? Hur gammal är din dotter?
2 år.
Kände du, för att hjärtat blir ju när man får barn. Jag har inte barn, men jag vet. Jag vet
att,
och när du öppnar hjärtat, då öppnar du också alla sår igen. Mm. Kunde du känna så här, vad händer med mina känslor?
När jag fick min dotter så var det som att jag kände mig nog lite mer samlad, skulle jag nog säga.
Mm, fint.
För att det är också så här, det är någonting händer när man får barn, är plötsligt så är hon det viktigaste. Saker och ting, du börjar inse så här att okej, det där är inte viktigt att lägga fokus på eller energi på. Så jag kände mig lite mer samlad. Perioden innan hon föddes var det kaos.
Mm.
För då gick man igenom sin egen barndom.
Har du gått i terapi?
Jag har ju provat en massa hypnos, trauma.
Okej. Okay. Vad tycker du har hjälpt dig mest då?
Vanlig terapi. Alltså bara,
samtalsterapi.
Samtalsterapi. Mm. Och jag försökte gå in i alla de olika. Jag försökte gå in med ett öppet sinne. Jag provade hypnos, knackningsterapi,
EMDR, ögon.
Exakt, den har jag provat. Akupunktur, tryckte in botox. Mm. För mig så var det paniken och ångesten blev väldigt fysiskt.
Så du fick psykosomatiska symptom?
Ja, det blev satte sig i musklerna.
Just
och
det.
Jag, liksom,
käkarna är jättevanligt.
Uff, det knakar som fan fortfarande idag.
Mm.
Och det kom efter att jag, när vi hade gått ut med att jag skulle göra min föreställning, då började jag känna att det började så här spänna sig i käken. Jag fattade inte vad det var då. Men jag har känt mig mer samlad. Jag tror att sen min dotter kom.
Mm.
Men jag är inte klar.
Nej. Vart är du i resan nu då? Om du ska så här summera typ platsen med dig själv.
Jag känner att jag har mycket kvar.
Mm.
Jag är någonstans mitt emellan, alltså i resan. Mm. Jag är inte där jag var i början. Jag har avancerat. Jag känner att jag kan prata om saker mycket lättare idag. Jag har lättare att sätta ord på vad jag känner. Samtidigt som jag känner att jag inte alls är färdig.
Mm.
Och jag lär känna mig själv. Jag var tvungen att lära känna mig själv på nytt när jag fick min dotter också.
Så precis. Det är som vem är jag som pappa? Och apropå ditt faderskap. Hur hanterar du hennes känslor? Blir det svårt för dig?
Nej.
Nej,
utan jag har inget recept på vad som är rätt och fel när det kommer till
att vara en pappa.
Nej, det är svårt att veta. Men jag tänker så här, majoriteten av min tid ska jag försöka vara där för henne. Och vara där och lyssna på hennes känslor. Är hon ledsen, gråt ut. Blir du arg, var arg.
Fint.
Och så vill jag att hon ska försöka kunna sätta ord på vad det var som gjorde henne arg. När hon blir äldre. Eller varför är hon ledsen. Eller du känner att det är en konstig dag idag.
Mm.
Vill du inte gå till skolan? Fine. Vi stannar hemma. Vi gör någonting annat istället.
Det låter som att du är väldigt medveten över dina känslor. Och hur lite de har fått ta plats. Så att du vill det du inte vill föra vidare, om man ska prata om vad vi för vidare liksom genom generationer från våra föräldrar, så låter det som att för dig finns det ett kall i att inte föra någonting vidare som du själv har upplevt.
Exakt så. Mm. Och sen också så här, vi är ju som du säger otroligt mycket från föräldrarna, från familjer, och det är saker som man säkert inte inser när man är ung, men det kan vara trauman, det kan vara... Jag vill i alla fall kunna ha verktygen för att kunna hjälpa henne ifall hon hamnar i en period där hon känner att hon mår dåligt eller hon brottas med ångest eller panik. Verktyg som jag kände att jag inte fick utav de äldre. Och samtidigt syns att det är svårt, för att jag tror att jag vet att min pappa behöver gå i terapi.
Mm.
Och jag vet att hans pappa hade behövt gå i terapi. Efter allt de har varit med om krig och du vet, komma till ett nytt land och hela den grejen. Så jag försöker bara, men jag tror mitt största mål med min dotter är just att hon bara ska kunna komma och prata med mig om allt.
Mm.
Verkligen allt.
Fint.
Och inte känna att hon inte, att någonting hindrar henne. Även om det är att hon har gjort fel eller... jag tänker väldigt mycket på när jag en gång hade gjort en dum grej. Och så gick jag och sa det till mamma och jag höll på att dö. Det var det värsta. Nu måste jag berätta det här för henne. Men jag minns hennes reaktion förvånade mig, för att hon var så helt lugn och så sa hon... hon bara, jag är såklart besviken.
Mm.
Hon bara, men jag är glad att du kommer och berättade det för mig.
Fint.
Och så gick
fint.
Jag blev så förvirrad. Jag visste inte hur jag skulle reagera efteråt. Jag blev helt så chockad. Jag bara, wow. Så det satt kvar. Men det gjorde också att det blev lättare för mig att gå till henne och prata om så.
Ah, fint.
Så det är... Jag tycker det är jätteintressant det här, även om man går... Du vet, som du sa, du valde att gå in i mörkret. Jag visste inte då när jag var 20 vilken väg jag skulle gå. Det enda jag visste var att okej, jag ska fortsätta med teatern. För att det var, jag tyckte om det, jag vet att mamma tyckte om det. Och det är bättre än att gå åt andra hållet och supa ner mig själv eller göra annat dumt. Men den vägen man går, även om det är jobbigt som fan med alla fysiska besvär och ångest och panik och... Så är det någonting vackert med det också, för att man lär känna sig själv.
Fint.
Om man utvecklas. Det låter klyschigt. Men,
nej, det är inte det. Alltså inte alls. Det är så vackert.
Den personen du är idag jämfört med 5 år sedan skiljer sig. Och är det samma här?
Det skiljer sig jättemycket. Och det är såklart det finns en del som jag har sagt till er också som har lyssnat genom tiden också. Att så här, min resa, jag var väldigt, väldigt, väldigt nära min pappa.
Mm.
Så för mig blev det som nu, du vet, en annan person idag. Han gick bort 2019. Och jag, tack så mycket. Och jag gick in i smärtan och liksom jag, du vet, kunde se mig själv i så många skepnader. Jag kunde se min relation med honom, min relation med män. Alltså hela mig, det var som att hela min värld bara, du vet, vred sig. Och landade någonstans i en sån stor tacksamhet till att, aha, du vet, jag var väldigt medberoende innan. I mina relationer och kunde liksom jobba bort det. Sen landade jag någonstans i så här, fuck. Jag vill ha honom här.
Mm.
Men jag är inte samma person som var när han levde. Vilket är så här, jag är inte tacksam över att jag förlorade min pappa. Men jag är tacksam för den här resan.
Men
för,
någonting fint kom ur det.
Någonting fint kom ur det. Och det är det jag menar att så här... Ur smärta kan det också komma väldigt, väldigt vackra saker. Och det är precis det här som du säger idag. Mm, att det är liksom relationen till dig själv. Men innan jag skulle vilja fråga dig vidare. Först och främst, tack så mycket för att du också är ärlig och liksom kan vara sårbar. Det är fint och uppfriskande. Jag skulle vilja veta, jobbar du någonting med din kropp? Alltså när du går i terapi, kör du typ så här alternativ medicin? För det låter som att du har mycket som jag hade också. Att det sätter sig fysiskt och det gör ju det för många människor.
Jag försöker hålla igång fysiskt, för jag märker att det hjälper mig. Perioder när jag inte tränar märker jag att jag mår sämre.
Mm.
Så träningen gör otroligt mycket.
Och när du säger sämre... Är det då mentalt eller sätter det sig på något sätt i kroppen med leder och smärtor och så?
Det sätter sig, tror jag, nog främst fysiskt och sen går det upp och sätter sig.
Okej, i huvudet. Och vad händer då? Nedstämdhet typ?
Nedstämdhet. Ja. alltså, smärta liksom. Så här, det känns som att jag... Min kropp
blir stagneras.
Tyngd. Alltså jag får en tyngd över mig.
Ja, som jag, men blir det att den stagneras? Att det känns som att den inte får flöde typ?
Absolut.
Ja. Och då har ju du så här känslor som sitter i kroppen.
Mm.
Som sitter kvar där liksom. Jag har ju verkligen en, och jag kommer outa henne igen. Jag kommer outa henne i alla mina avsnitt. Men det är en fantastisk kvinna som heter Irsa Rahmati som sitter på Sandellgatan.
Okay.
Som är, hon är en akupunktör i grunden. Men hon är väldigt, väldigt alltså medial också.
Mm.
Hon kan ju bara titta på din kropp och se exakt var ditt trauma sitter och vad det är kopplat till. Och det som är annorlunda med henne och många andra akupunktörer är att när du kommer till henne, då börjar hon först och främst kartlägga hela ditt liv. Hon frågar dig från 0 till 6, från 6 till 10, från 10 till 20. Och så frågar hon dig till exempel, ja, men när du var 10 till 15, vilka känslor tog mest plats?
Mm.
Och så jobbar hon med de känslorna. Och hon är väldigt, vet du, hon har hjälpt mig väldigt mycket. För jag har precis som dig. Mina symptom har varit mycket på kroppen, men också mycket domningar i ansiktet. Så att liksom när traumat kommer tillbaka, då börjar det så här i halva ansiktet. När jag separerade halva ansiktet.
Jag skrattar för att jag börjar tänka på mina, du vet, jag får lock för öronen.
Lock för öronen, det är också lock för öronen.
Det känns som att någon har stoppat in plankor, du vet, i de här musklerna, du vet, det är så här. Det är därför jag skrattar inte för.
Nej, jag tänkte att det blev en sån här igenkänning. Shit, vi får prata om det efteråt.
Ja, 100%, du får alltså ge mig uppgifterna till hon.
Ja, för jag tror det skulle vara, åh gud vad sjukt, det kanske är därför vi sitter här idag och så rör. Det är jättekul.
Ja, sjukt.
Men okej, okay, så du gick då in i ditt skådespeleri.
Ja.
Och hur gammal var du då?
Jag gick på den här utbildningen när jag var 20.
20.
Och det var precis då min mamma gick bort. Och sen så kände jag att typ, teatern blev min räddning.
Mm. För jag hade det blev gått din en terapi? Månad.
Det blev min terapi, fast man inte får säga så i teatervärlden tydligen.
Varför då?
Jag vet inte, det är många som, det är tydligen någon tabugrej att säga. Aha. Och jag har sagt det innan och jag vet att många har haft, de har reagerat på det lite. Men det blev min terapi. Så att jag gick det året och sen så sökte jag teaterhögskolan 2 gånger. Kom inte in och så tog jag en paus på 2 år. Där jag kände att jag behövde bygga en grund.
Fint.
Och sen sökte jag igen och så kom jag in i Malmö till slut.
Mm.
När jag var 23.
Mm.
Och ja, sen efter det så var det mycket teater.
Och då tänker jag så här, när man har gått igenom mycket saker i sitt liv, när man kommer från kaotiskt, liksom allt det här som du beskriver, då kommer man in med kanske mycket prestationsångest, man kommer mycket med kanske inte självtilliten finns inte där, för man kanske inte har haft en närvarande pappa, allt det här. Hur har det sett ut i ditt skådespeleri? För det är ju en press i att gå in i en roll.
Jo, men jag tror att min prestationsångest då kom mycket från att mina föräldrar var väldigt stora bland kurder.
Aha.
Så att för mig var det så här, okej, nu ska deras son...
Så det blev press och på det inte till exempel de så här, alltså, vad heter det?
Nej, alltså grejen var så här, mamma hon... Hon gick ju bort, så hon var ju aldrig liksom, när jag började med teatern, hon fanns ju inte där för att komma och titta på föreställningar. Nej. Och så. Pappan kom först efter 12 år. Det var första gången han kom och såg en föreställning. Jag minns att det var en jättekonstig känsla. Men pressen, och så här, jag tror att pressen, den la jag själv på mig själv. Mm. För att de i min klass eller i den där branschen visste ju inte om min bakgrund med föräldrarna. Det var ingenting jag pratade om så. Men jag visste om att okay, jag medvetet höll mig borta från att bli sångare på grund av den pressen.
Mm.
Men det följde mig på något sätt in i skådespelarbranschen. Mm. För att det var så att det här är son till den här personen.
Just det.
Och nu ska han prestera.
Mm.
Så att den fanns där. Sen är det ett konstigt yrke.
Mm. Alltså, för jag tänker så här, har du någon gång typ... Alltså är det lätt att gå på och gå av? In i känslor.
Vet du, det är så olika det där beroende på hur man är, vem man är som person och hur man jobbar som skådespelare.
Uh-huh.
För vissa är det väldigt enkelt, för andra tar det mycket mer tid. Och det har att göra med hur man tar sig an jobbet och rollen och historien. Jag har aldrig haft sådana problem här känns. Att gå in och ut. För mig har det funkat. Ibland så får man, har man tur så kan man hitta till rollen och karaktären genom vissa. Det kan vara kläderna, det kan vara utseendet, det kan vara någonting som du bara känner sig, okej, det här känns, nu har jag hittat karaktären. Så mitt tillvägagångssätt när det kommer till yrket är inte att, det är inte det här method acting som alla pratar om. Att man,
så det är inte det här som händer Jim Carrey?
Jag hade gått under efter 2 veckor.
Nej men alltså, du vet när han har gjort så här, när han fastnar i en roll, var det inte det?
Jo, jag läste om den här, det var bara
det. Det är det jag ser framför mig.
Nej, men som sagt, så vet jag att vissa har svårare att släppa. Och det är deras tillvägagångssätt. Ja, igen, det finns ingen rätt och fel. Vad funkar för dig?
Ja. Men okej, får man fråga så här, vilken har varit den svåraste rollen att spela?
Den svåraste rollen att spela var en tysk film som jag var med i som heter Rheingold. Och det är för att jag spelade en person som var en gammal vän till min pappa. Jag vet, den är crazy.
Oh my god, och berätta.
Alltså kort och gott, filmen handlar om en kurdisk kille som bor i Tyskland som är väldigt stor, känd tysk rappare.
Ja. Och vad heter den filmen?
Rheingold.
Okej.
Okay. Och vad heter det på tyska? Rheingold.
Jag tänker om jag har sett den.
Den har inte kommit till Sverige.
Den har inte kommit till Sverige, okej.
Okay. Förhoppningsvis snart. Så att, och så här, han skrev en bok när han satt inne för ett guldron som han hade gjort. Och sen så gjorde de hans liv till en film. Som handlar om hur han kom till, hur han hamnade i Tyskland. Resan som hans föräldrar fick göra via Frankrike till Tyskland. Och sen hans uppväxt och hur han liksom kom in i musikvärlden och så.
Mm.
Och den här killen då som kallas för Khatar, heter Jiwar egentligen. Vi kommer från samma stad i Kurdistan och min pappa och hans pappa och min mamma, de har jobbat ihop. Hans pappa var kompositör, mamma och pappa sjöng. Så det finns bild på när jag är 3 år gammal, sitter i mammas knä hemma hos dem. Farsan sitter och spelar, hans pappa sitter och spelar klarinett. Och sen så hörde de av sig en dag så att de letade efter någon som kunde spela hans pappa och frågade om jag ville spela. Och jag var så här, fine, shit, vad sjukt. Jag kunde inte fatta hela den här historien med, vet, efter 30 år. Och hans pappa var kompositör, så det var väl så här, spela hans pappa, jag satt och snackade med min farsa, okej, hur var han, hur du vet, få all information. Och sen när vi är där så skulle jag spela in en scen då när jag har konsert och jag ska stå liksom dirigera eller vad det kallas nu. Och så säger regissören till mig, har du träffat hans pappa? Jag bara, nej, jag har inte gjort den. Det var mellan en tagning. Jag bara, nej, jag har inte gjort den. Han bara, vad kul, men han sitter där på första raden. Jag ville bara bli vatten. Så jag går över och hälsar på honom. Och sen så tillbaka, fortsätta spela in scenen. Och vi var och filmade några månader i Tyskland. Sen var vi i Marokko och filmade. Så det var verkligen så här, det var tufft för att det på något sätt var nära. Och så skulle jag gestalta honom. Det var det svåraste. Men jag blev jätteglad för hans dotter kom på premiären och sa. Hon bara, jag vet inte hur du gjorde. Hon bara, men du var exakt farsan. Hon bara, jag såg farsan rakt av. Du vet. Och på premiären satt, du vet, hans familj och alla där framme. Och jag var så här, satt och tittade på pappan hela tiden. Bara, hur reagerar han? Kom han?
Och när du säger så här att det var svårt. Var det liksom så här, vad var det för känslor som du kände när du tänkte så här, shit vad svårt det är. Var det typ så här, hur ska jag klara av att spela han? Eller typ så här, vad kommer de tycka? Eller typ så här, vad var det svåra när du skulle spela den?
Det var en blandning av allt. Det var så här, okej, jag ska spela honom.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag ska försöka vara han, men det jag gjorde var att jag tänkte så här, okej, jag satt och pratade med regissören. Det var att vems perspektiv, ur vems perspektiv berättar vi den här filmen ifrån?
Mm.
Och det är från sonens. Hade det varit från pappans så hade det saker och ting varit annorlunda. Men när det är från sonens, vad är det vi vill berätta?
Mm.
För han frågade mig någon gång, han bara, i den här scenen, tycker du det är ganska tufft eller hårt eller iskallt att han bara lämnar familjen? Och jag säger, men det beror på igen, vems perspektiv är det? För frågar du farsan så minns han det säkert inte så. Men eftersom det är från sonen så är det väldigt iskallt och då är det så det är. Så jag försökte ändå hålla mig liksom till manuset bara. Så vad är det vi vill berätta i filmen?
Okej, jag fattar. Shit, vad coolt att se. För det är verkligen så olika ur vilket perspektiv det är. Ur vems perspektiv?
Du vet, mitt liv, min barndom jämfört med mina syskons skiljer sig. De har ett helt annat perspektiv. När jag satte upp min föreställning så sa jag till min syster och till min familj. Jag var så här, det här är mitt perspektiv. Du kanske kommer känna att nej, det var inte så. Eller? Men det är det för att du har ett annat perspektiv på det. Och hade vi gjort en film om pappan så hade det varit helt annorlunda.
Just det.
Men nu var det om sonen och det var han i fokus. Och sen så... filmen handlar om... Han fick ju gå igenom manuset med sin mamma också, så de korrigerade ju det som inte skulle stämma. Liksom.
Mm.
Så då var det bara så här, okej, vad går vi in och vad berättar vi i den här scenen och det ska vi få berätta.
Mm.
Så det var det svåra. Sen var det väldigt tekniskt, eller så här, det var väldigt svårt. För jag var tvungen att lära mig låtar jag skulle...
Just det, göra.
Och sen att komma in framför en hel orkester. Jag kände mig så naken och jag kände som att jag... Det känns som att jag står och ljuger här och ni alla ser igenom lögnen.
Wow.
Och gå igenom de partierna, komma ihåg så här att okej, nu måste jag hålla takten och sen ska blåsinstrumenten komma in här så jag måste ha koll på dem. Du vet, det var bland det svåraste jag har gjort.
Och hur mådde din kropp efter det?
Alltså, ironiskt nu så mådde jag jättebra under den där produktionen.
Ja, men efter?
Jag var trött, jag var slut. Det var så här...
Det tog mycket energi från dig.
Ja, det gjorde det. Fast det var ändå positivt. Jag kom från ett projekt innan som inte var så kul. Så där brottades jag mycket med panik och ångest.
Mm.
Men i den här tyska produktionen, ingen panik eller ångest på det sättet. Jag kände, det var för att jag kände mig väldigt trygg. Men jag var väldigt slut efteråt.
Mm. Och vad tror du så här, beroende på hur man mår, beroende på... Vad det är för produktion? Är det då typ så här regissören och producenten? Alltså är det de som sätter typ så här standarden för... Jag tänker alla människor man möter är ju så olika.
Ja, 100%. Alltså jag tror att regissören främst sätter tonen eller så här stämningen. Och hur den jobbar med sina skådespelare. Sen är det också så här... Ibland hoppar man bara in i en produktion, det är nya människor som träffar varandra och så ska det plötsligt 25 pers klaffa.
Mm.
Och har man tur så gör det.
Mm.
Och har man inte tur så uppstår det lite friktion här och där.
Mm.
Men jag känner mig otroligt trygg med den här regissören.
Mm.
Alltså han fick mig att känna mig. Jag upplevde att han lyfte mig. Han lyfte mitt självförtroende som skådis.
Fint. Han trodde på dig liksom.
Han var otroligt skicklig och han var ju... han är otroligt stor i Tyskland och väldigt så här, runt om i världen också så att de känner till honom. Jag märkte när han jobbade, han var otroligt ödmjuk.
Fint.
Hade ändå liksom sina krav, men han fanns där för skådisarna. Så jag kände att jag kände att jag är redo att gå i krig med dig. Det var den känslan.
Att liksom det är så viktigt att ha människor runt omkring sig, oberoende på vad man gör, som tror på en.
Man vill ju ha en trygg... För mig är det väldigt viktigt att ha en trygg miljö.
Men det är för att du kommer från en otrygg miljö.
Det är det. Jag vill det kunna känna så här att vi ska kunna sitta här och bara känna oss trygga och kunna prata om saker. Jag skulle må jättedåligt ifall du skulle känna dig otrygg.
Ja, men jag skulle säkert absorbera en känsla som du skulle fånga upp. Och så skulle du bli obekväm.
Exakt. Och sen så är det speciellt när man jobbar med något kreativt också.
Verkligen.
Så att det var viktigt för mig. Och så, jag har haft tur i de flesta produktionerna. Man har träffat människor som har varit jättehärliga och så har man jobbat. Men ibland kan det också uppstå lite att kan uppstå lite osäkerhet. Mm.
Men jag tänker så här. För man känner ju det genom serier och tv och så här. Vad tror du att människor misstar dig för att vara? Alltså vad tror du man uppfattar eller missuppfattar dig för att vara?
Jag vet inte om jag ska vara ärlig. Ja, den är svår. Kanske att jag tror att många tror att jag är väldigt stängd och lite kanske hård. Alltså så här att jag inte kan vara mjuk och öppen.
Mm. Det tycker inte jag.
Vad skönt.
För jag brukar titta så här, när jag tittar på människor så brukar jag titta på deras ögon. Och så, för det är så här, när jag höll på med min resa förut, jag var mycket mer så här förut. Alltså du vet när jag var lite argare och lite mer ilska i mig. Och sen som i resans gång liksom, så börjar man vet, så här, nu kan jag så här, alltså, tänka liksom, på att jag shit, jag tittar så här. Och jag tycker att så här, när jag kollade på, för jag minns Swede ganska mycket, för jag kollade på den ju. Så känns det som att du är lite grann, alltså du framstår som en snäll person tycker jag. Och då tycker jag när man sitter med dig och pratar, du känns väldigt, även om du har mycket bagage och saker du har gått igenom, så känns det ändå som att du ändå är grundad i saker och ting.
Ja, jo, jag skulle nog säga, jag har alltid känt att jag är det. Och jag har ibland känt att jag är för snäll.
Ja, och det är väl det som kommer också med när man har gått igenom saker. Man kan antingen bli skit taskig mot folk och bara, nu ska jag såra alla för att alla har sårat mig. Eller så blir man typ så här, oh shit, jag måste tänka på att inte såra någon här nu.
Jag är en väldigt känslig person också.
Ja. Vad är du för stjärntecken?
Fisk.
Okej, känslomänniska.
Ja.
Ja, verkligen.
Så jag är otroligt känslig och det vet jag om.
Ja.
Sen kanske man, när man var yngre, att folk såg det som något dåligt. Och sen när man har blivit äldre så har man insett att det är någonting, finns något fint med det också.
Mm.
Men... jag är en väldigt känslig person. Jag blir påverkad väldigt mycket av saker och ting, även om jag inte visar det i stunden.
Mm.
Och huvudet går på högvarv 24/7.
Mm. Jag kommer inte ihåg, men jag hade ett samtal med någon häromdagen som vi pratade mycket om, typ så här PTSD och typ ADHD. Och att jag tycker det är så hemskt i Sverige, för att jag tycker att det är väldigt mycket diagnoser här. Alltså det är så här, oh my god, jag gjorde min ADHD-utredning. Och jag gjorde min PTSD. Alltså det är mycket diagnoser. Och jag tycker inte att det är bra. För att jag tycker att då fortsätter vi liksom identifiera oss. Sen finns det vissa som bara, gud, jag landade och mådde bra av det. Men vi pratade mycket om nervsystemet. För jag har jobbat väldigt mycket med mitt nervsystem. Jag följer Joe Dispenza alltså jättemycket. Han är en neuroforskare, om du vet vem han är. Han håller olika retreats. Han pratar väldigt mycket om nervsystemet. Och hur det påverkas av saker vi går igenom. Och jag tänker att när vi föds så är vi ju de här intuitiva, känsliga. Liksom. Det finns ju inte någon som är lika intuitiv som ett barn. Och sen beroende på vad vi går igenom så bär vi med oss de här skydden. Och jag tänker att när man kommer från mycket trauma, ens nervsystem är så överaktivt. För jag kan garantera att så här, när någon går bakom dig på gatan så känner du det mer än kanske någon som inte har gått igenom saker. Vilket gör att man blir mycket mer känslig för intryck. Det är samma med mig. Jag måste vara försiktig med att inte absorbera folks energier. För jag är också väldigt, väldigt högkänslig. Och det är på grund av att jag har behövt vara det. Mm. Alltså det är också en sån här, det vi pratade om innan, en överlevnadsstrategi.
Idag försöker jag hålla mig borta från energier
som, som är dåliga.
För att jag känner att jag orkar inte. Innan kunde jag gå in i det, men idag känner jag att nej.
Och när du tänker så här, dåliga energier, för att vi kan om jag sitter här med dig nu och så säger vi att jag har en dålig energi. Jag vill tro att jag har en väldigt bra energi.
Du har.
Älskar. Och så tänker jag så här, och så osar jag nu något negativt. Och så, det här är ganska bra för er lyssnare också att förstå. Så jag kommer då här och har lite dålig energi, jag osar den på dig då. Skapar det några tankar i dig i, typ, tycker hon inte om mig? Typ så här, varför kollar hon så där? Eller blir du typ så här, hon har ganska dålig energi nu, här vill jag vill gå?
Nej, jag riktar inte inåt mot mig själv.
Fint, och där vill jag stanna dig och rikta mig till er. Kom ihåg att jag har sagt det här förut och jag kommer säga det idag igen. Och det är att vi absorberar ungefär 80%, 20% i våra egna liksom, tankar och känslor. Så var noggrann med att förstå, för det du förklarade här precis är att du, när jag har då en dålig energi, då skapar inte du en sanning i, är det något fel på mig? Vi är jämt och ständigt, om vi går runt och bär på skam och har en strävan av att vara perfekta, då kommer vi skanna varje person för att förstå. Tycker den här personen om mig? Sitter den här personen och tittar den? Men när man jobbar med sig själv, jag säger inte att jag aldrig skannar människor, alltså det gör jag, för jag är human. Men någonstans i resans gång, när man lär sig tycka om sig själv, då lär man sig också att, vet du, du kommer inte kanske bli omtyckt av alla. Och det är okej. Vilket i sin tur då gör att man slutar skanna människor på det sättet. Skulle du säga att du alltid, vad har varit ditt genombrott? För jag kan säga att mitt slutade, du kanske aldrig har varit så, men mitt slutade när jag faktiskt började tycka om mig själv mer. För då brydde jag mig inte så mycket om vad andra tycker. Sen, det är klart om man skaffar en ny kille, om man träffar hans mamma. Eller du vet, så här, ja, nya så människor.
Det är,
vet,
saker,
det är inte som att jag är så här, helt oberörd och bara, alla massa, ingen behöver tycka om mig.
Nej, men det är klart, man, det där skiljer sig, det där är annorlunda. Men jag har nog inte så här ett specifikt moment där jag kände att där vände det.
Mm.
Utan jag tror nog att det är genom åren tillsammans med min fru och det liv jag byggt upp har gjort att jag sakta har kommit fram till att, och på det att vi har fått ett barn, du vet, jag har kommit fram till att okej, som jag sa innan, vissa saker lägger jag inte ens energi på eller fokus på nu längre.
Starkt.
Och mycket också nu när jag har fått dottern, så här, vad vill jag att hon ska se när hon växer upp i hemmet?
Mm.
På oss föräldrar, alltså, jag vill att hon ska tänka på sina egna känslor, tycka om sig själv väldigt mycket, du vet, och hur uttrycker vi oss framför henne, du vet, med utseende och sådana saker. Hon ska vara så grundad som möjligt. Och, så att om man är innan med det här med människor och energier som man inte liksom har tyckt om. Jag personligen, och här skiljer sig min fru och jag väldigt mycket med varann, vilket är jätteintressant. Jag kan ha betydligt mer tålamod, vilket inte alltid är bra.
Mm.
Jag kan låta mig själv bli sårad under en längre period. Tills jag kommer fram till att okej, nu stopp.
Aha.
Men inte hon.
Hennes gräns är snabbare.
Hennes gräns är mycket snabbare. Hon kanske ser det mycket tydligare från början.
Mm.
Medan jag behöver mer tid.
Jag är likadant.
För att komma fram till att okej, vet du vad? Härifrån stopp. Nu har det gått x antal år. Nu orkar jag inte mer. Men grejen då när jag väl har kommit till den punkten. Då är det också. Då är det som att.
Finns ingen återvändo.
Det är som att jag trycker på en knapp. Nu har jag fått nog.
Samma.
Så mycket under de här åren som jag har varit tillsammans med min fru och hur vi har utvecklats tillsammans har gjort att jag har kommit fram till att... Och sen tror jag det är en blandning också av... Har du blivit sårad ett par gånger så kommer det också till slut känna så här att okej, nu måste jag göra en förändring.
Mm.
Annars går det
Men
bara
också
runt
har man blivit sårad många gånger så vet man också att det går över.
Absolut.
Alltså man, och det är hemskt att man tänker, alltså det är ju det, men jag tänker mycket så här, jag har blivit sårad väldigt mycket i mitt liv, vilket har gjort mig väldigt mycket starkare. Så jag vet ju typ så här, jag tänker mycket så här, men det här kommer passera också, uff det gör så jävla ont nu. Men jag vet
där,
att det kommer...
Det är det med acceptans som är jättesvårt, att acceptera att okej, nu är det så här, nu har jag förlorat den här personen eller den här relationen och att ta sig vidare därifrån. Och där tycker jag att min fru har varit mycket betydligt klokare än vad jag har varit.
Ja, men och sen tänker man mycket typ, jag förlorade då min pappa 2019 och sen så separerade jag 2020. Jag var gift innan. När man går igenom mycket smärta, man lär sig mer acceptans. Och man lär sig också så här, det är däremot jag känner mig väldigt glad över. Det är så här, man fattar vad som spelar roll idag.
Mm.
Man sitter inte och lägger energi på... skit, eller man förstår tiden, värdefulla tiden och människor. Och...
Jag var så i början också, att jag kände att du vet, det där är det värsta som har hänt. Men sen insåg jag efter bra många år att, för när jag efter min monolog fick de här grova panikattackerna och ångestattackerna. Då var det skitjobbigt för då visste jag inte. Då visste jag så här, okej, jag kände att det här är värre än vad när min mamma gick bort. För när min mamma gick bort då visste jag varför jag mådde dåligt, men nu vet jag inte varför jag mådde dåligt.
Mm.
Så när jag går till ICA och helt plötsligt känner att jag får lock för öronen och jag blir snurrig, jag får panik. Jag känner så här, shit, jag kan inte vara här.
Det är så sjukt.
Och jag hade inte svar på varför.
Och då blir det mer panik. För att det, och grejen är, vet du, det här är jätteintressant. Jag jobbar, jag har ju en studio. Som heter Studio Kasim och där kombinerar vi samtalsterapi med alternativ medicin.
Mm.
I mitt team så har jag en hypnotisör, en väldigt, väldigt duktig hypnotisör och hon brukar göra hypnos på mig. Det var någon gång jag ringde henne för jag började känna saker och då ringde jag henne och jag bara, jag känner så här, så här, så här, så här. Hon gav mig en logisk förklaring till varför jag känner som jag gör och då sa hon så här, Mona, jag har märkt en sak med dig. Med tanke på det du har gått igenom i ditt liv och allt sånt och hur din trygghet har tagits ifrån dig. Du är en person som behöver en logisk förklaring till saker.
Mm.
För att du ska känna dig trygg. Och du vet, när hon sa det, jag bara, det är verkligen så det är. För att när man får ena ansiktet bara helt förlamat, då får man ju panik. För man vet inte var det kommer ifrån. Men om någon skulle komma och bara, vet du, det är psykosomatiska symptom. Det är på grund av ditt trauma. Direkt då hamnar du i acceptans.
Mm.
Och jag tror det har mycket med att göra hur man blir validerad som barn. När man kände rädsla.
Mm.
För om de inte visste varför du kände skräck eller varför du kände dig rädd. Och du fick ta hand om din rädsla själv. När du hamnar i rädsla då hamnar du direkt i ensamhet.
Mm.
Så jag tror att så här... Jag brukar tänka att jag alltid ska vara mamma åt min lilla flicka. Jag slutar aldrig se henne. Hon kommer fram i olika situationer och jag känner när hon kommer fram. Jag känner vad det är hon blir liksom insatt i för situation. Direkt då tar jag tag i henne. Jag kan typ sätta mig i fjärilskramar. Jag kan säga så här, vet du, jag förstår. För jag ser då faktiskt en 6-årig liten flicka som har gått igenom det som jag har gått igenom.
Jag var psykologen och gjorde en övning. Och så sa hon att jag skulle blunda, andas och så sa hon så här, jag vill att du ser dig själv som, eller hon var så här, var ser du dig själv? Bla, bla, bla. Och jag bara, men det är liksom mitt gamla pojkrum. Så sa hon, okej, vem är där? Jag sa, jag ser mig själv. Och så sa hon, okej, vad vill du göra? Jag vill gå och sätta mig framför, eller bredvid den här lilla Cardo. Och sen så bara brast jag ut och jag bara satt och grät medan jag gjorde den övningen. Och så insåg jag att okej, Det jag ville var, lilla Cardo ville ha någon äldre som den kunde sitta med och prata med. Och sen så satt hon, och så berättade hon också hur, hon bara, det var så intressant. Hon bara, för när du kom in och satte dig i början, hon bara, du satt nästan i fosterställning. Hon bara, du hade benet över den andra och du var väldigt mycket så här ihopsjunken. Hon bara, men mot slutet av sessionen så hade du öppnat upp dig mycket mer. Men det minns jag, den övningen och lilla Cardo, precis som du sa ibland, att jag ser den här, jag försöker vara mamma åt den här lilla Mona. Samma här. För att det är mycket som man inte har hanterat och bearbetat.
Ja, jag tror det. Förlåt, jag blev rörd.
Nej.
Nej, men då jag tror verkligen, och det är också någonting som jag vill rikta till er lyssnare också, att så här, vi alla har det här lilla barnet i oss. Det spelar ingen roll hur gammal du blir. Du kan bli liksom 30, 40, 50. Antingen kommer det här lilla barnet ge liksom de här reaktionerna som gör att du kanske blir arg eller du vågar inte släppa in nya människor i ditt liv. Men att stanna upp i en situation istället för att kanske fräsa eller skrika, att stanna upp och fråga så här, vad behöver du från mig idag? Mm. För mig har det bara handlat om validering. Jag hör dig. Jag ser dig. Jag förstår att du har det tufft nu. Jag förstår varför du känner som du gör. När jag säger de orden till mig själv och bara, du vet, så håller i fjärilskramar och bara, men älskling, du behöver inte vara rädd. Jag är här. Direkt då bara, okej, det kommer bli bra. Och det är för att hjärnan förstår inte vart vi är. Hjärnan tror att vi är där och då i traumat, i den känslan där allting skedde.
Mm.
Så det är verkligen någonting som jag också vill säga till er, att så här, sluta aldrig ge den här lilla flickan eller den här lilla pojken den kärleken som du behövde där och då.
Och kommunikation.
Kommunikation.
Den är också sjukt viktig med sin egen, med sin partner, med sin syster, bror eller vad det nu är, med sitt barn, med sitt... För jag märkte att det var väldigt mycket jag inte sa som jag kände i början. Det kunde vara enkla saker. Det kunde vara som att så här, jag vill inte gå på bio idag. Mm. Eller jag vill inte gå till Mall of Scandinavia. Bara en sån.
Mm. Tänk att det är lilla skapar en
sån. Det är lilla skapar en sån stor. Jag minns att min fru frågade om ska vi gå till IKEA. Jag bara okej, men jag ville inte. Och sen när vi har tagit på skorna, då märker jag så att jag får bara
det
mer
drar.
Och mer. Ja, det drar mer och mer. Så då sa jag precis, jag bara förlåt. Jag bara, men jag... Och så är det så kul för att, eller kul och kul, men hon frågar ju, vill du gå?
Mm.
Och jag svarar ja, fastän jag inte vill.
Mm. Vara till lags till andra.
Exakt, istället för att bara säga, jag vet ju, nej, jag inte idag. Mm. Liksom.
Men vi har ju också, där vi kommer ifrån i vår kultur, att så här, det är så här, vadå ska du säga nej? Vi har ju mycket.
Det finns mycket fint i våra kulturer, men det finns också mycket som tyvärr, sänker dig.
Alltså
som är så här, vissa saker ska du inte göra. Det känns jättefel om du ska tänka på dig själv i första hand.
Det är exakt det som är resans gång. Att komma över den är, alltså den har tagit mig otroligt många år, men att komma över på andra sidan skapar typ så här, jag är min egna hjälte. Alltså det blir en sån stor självkärlek som växer. Det är väldigt, väldigt mäktigt.
Det är jätteklyschigt igen, men de säger du måste älska dig själv.
Men 100%.
För att jag kan inte sitta och, alltså jag kan inte hjälpa, jag kan vara där som ett stöd, men jag kan inte hjälpa dig igenom det om
Nej,
inte du själv vill.
Det går inte.
Jag säger till min pappa när vi pratar i telefon ibland, jag säger till han, pappa, lyssna, jag säger det här från hjärtat. Om du märker att jag ger dig huvudvärk, om jag ringer och du känner så här, nej, det här är huvudvärk, svara inte. Mm. Jag bara distanserar dig från mig om du känner att jag kommer med huvudvärk.
Men när man lär sig också, en också sak som är väldigt viktig, det är att när man lär sig det där som du pratar om, då lär man sig också inte sätta krav på människor. Det har jag märkt.
Jag
är också så här, vi pratar några tid eller vi gör... För att det blir verkligen så. Sen kommer man såklart i situationer. Det är svårare för mig när jag blir sårbar och behöver stöd. För då kommer man in i... Och det är synd om mig kanske, och då vill man att en person ska vara där på det sättet. Men det är väldigt, det har jag märkt jättemycket med mig själv också.
Samma här, jag har inga förväntningar på folk. Jag har förväntningar på två personer.
Ja.
Det är min fru och det är min bästa kompis. Och de är verkligen den innersta cirkeln.
Ja.
Men jag har inga förväntningar på familjemedlemmar. Eller jag har sagt till min pappa också, jag har inga förväntningar från dig. Och han bara, jag blir ledsen när du säger så. Jag ser inte det för att jag ska göra dig ledsen. Jag ser det för att det här är min erfarenhet efter de här 38 åren jag har levt på den här jorden. Jag har inga erfarenheter för att jag vill inte fallet. Alltså,
Fint.
Jag ser alltid, eller jag tycker att livet är som ett lotteri. Du vet, vi hade otur, vi förlorade våra föräldrar när vi var ganska unga. Någon kan få cancer, bli sjuk, du vet. Träffa en ny partner är lotteri. Klickar det med din familj är lotteri. Klickar du med dina syskon, då har du tur. Alltså, du vet, det är så här,
ja, allt.
Allt är verkligen så här. Har du tur, njut av det.
Mm. Och njut av det, för det är lånad tid.
Det är det. Och jag har en vän som jag tror du också känner. Robin Nazari.
Vad heter han?
Robin Nazari. Vet du vem det är?
Gud vad jag känner igen namnet.
Han är... alltså jag älskar den här killen. Han är så otroligt klok och han är ganska ung. Han är 24 tror jag. Han är, eller 25. Men han gör ju musik och skådespelare också.
Undrar om han känner min kille. Robin Nazari, jag ska fråga honom.
Jag lyssnade på en av hans låtar och då säger han i en text, han bara, det är änglarna som sviker dig, inte djävulen. Mm. Den tog hårt på mig. Jag bara, uff, ja, det var exakt det. Jag bara, uff, det här var... Och det är därför jag inte har förväntningar.
Ah, vad starkt.
I alla fall på dem liksom. Det är två personer bara som jag.
Vad starkt.
Den var brutal, den line.
Alltså... Jag tycker det här samtalet har varit så fint.
Tillsammans.
Hur har det känts för dig att sitta här med mig?
Det har varit jättetrevligt. Jag skulle kunna sitta så här i flera timmar, men och det känns som att vi bara suttit i 5 minuter.
Ja, vi har suttit faktiskt typ en timme.
Du skojar?
Nej.
Wow, okej.
Okay. Var det någonting speciellt som du tyckte var så här, det här var nice att prata om? Du vet, jag brukar alltid avsluta så här, och det är för att jag har ett ego när det kommer till min podcast. Jag vill att du ska outa den och säga att den var så bra, mina frågor.
Nej, men jag tycker det är skitintressant när man går in i just de här ämnena. Du vet, när man pratar om förlust, när man pratar om acceptans, man pratar om den inre resan. Man pratar om vad hjälper en. Eller liksom, att bara få en att försöka tänka, bli lite klokare på... Mm. Så man kan hantera det här man kallar livet.
Just det. Om du har något mantra, någonting som du säger till dig själv, en inställning. Om du har någonting som du skulle kunna ge till våra tittare, men också till våra lyssnare. När det känns tungt, vad gör du då?
När det känns tungt brukar jag bara säga till mig själv att andas.
Fint.
Jag tror att jag försöker påminna mig själv oftast också så här, att bara andas. Mm. Jag tror att vi glömmer bort ibland i det här samhället med all det sociala medier och den här hetsen med att man måste göra någonting hela tiden och vara någonting och du vet sätta de krav som allt och alla runt omkring har satt på en. Att man bara stannar upp och andas lite.
Fint. Ni som lyssnar på oss och ni som tittar på oss, vi ska nu tillsammans bara ta ett djupt andetag. Glöm inte mina vänner, glöm inte att andas. Ibland är det faktiskt så att man har gått runt en hel dag, man hamnar i hög stress, man möter en människa, man absorberar något. Man är direkt uppe i sitt huvud, man förstår inte själv vad det är man bär på. Och då kan man faktiskt göra precis det som Carlo sa. Stanna upp och andas. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma, det var jättemysigt.
Tack.
Verkligen.
Tack till er lyssnare, tittare. Vet ni vad? Nu när Carlo har suttit här och sagt att den här podden är bra, så att då trycker ni bara på likea, prenumerera.
Kör.
Ni fortsätter dela podden, för då växer den ännu mer. Ta hand om er och så ses vi nästa vecka igen. Hejdå!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tack till dig som väljer att lyssna på min podcast. Jag hoppas att det här avsnittet gav dig någonting i din resa på väg hem till dig själv. Du som fortsätter lyssna på mig varje onsdag vet att avsnittet släpps klockan 12 på natten till onsdag. Och du som väljer att titta på mig på YouTube släpps avsnittet redan på tisdag klockan 18. Jag hoppas att vi kommer tillsammans göra den här resan och därför betyder det väldigt mycket för mig om du prenumererar på min YouTube-kanal. Där får du även uppdateringar när avsnittet släpps. Ha en fortsatt trevlig vecka och vi ses nästa vecka.